Hej och välkomna till Läspodden på Helsingborgs bibliotek. Här sitter vi, jag, Birgitta Svensson och Eva Månsson. Och vi har ett tema som vi ska prata lite närmare om. Då vill jag fråga dig först, Eva, vet du var Charlotte Kalla kommer ifrån? Hon, våran guldmedaljör, du vet.
Ja, hon kommer ju från norra Sverige och jag tror att det är Pajala.
Ja, det stämmer bra. Och vi kom ju fram till att vi ville prata om Norrland som tema den här gången. Vi har ju många idrottsmän, speciellt här nu på, i vintersporterna, som är från Norrland. Vad gjorde vi utan dem, får man säga. Pajala, det är hemort för Mikael Niemi. Och jag tänkte prata om hans senaste bok, Koka björn. Den har jag lyssnat på i en ny ljudboksapp som man kommer åt via vår hemsida. Den heter Biblio och den är faktiskt lätt att ha att göra med. Lätt att ladda ner och använda. Och jag tyckte det var väldigt roligt att lyssna på den här, för att det är ju Mikael Niemi själv som läser. Och han, det ger verkligen något extra till den här boken. Koka björn, den handlar om flera saker, men i grunden finns här en berättelse om Lars Levi Lestadius som blev utsedd till årtusendets norrbottning faktiskt för några år sedan, tror jag. Och han, det är ju det här grundaren till lestadianismen heter det. Och det är ju en inomkyrklig rörelse, det är inte någon frikyrka. Men i alla fall, Mikael Niemi, han växte upp ett stenkast från det här som kallas för Lestadius pörtet. Man förstår att det betyder stugan eller något sånt där. Och han kan väldigt mycket om Lestadius. Men han har gjort här, vad han har gjort här är egentligen en deckarhistoria. Där Lestadius blir liksom en Sherlock Holmes. Och den som berättar under största delen av boken, som heter Jussi och som är en samepojke, han blir lite av Watson där. Och Lestadius har tagit sig an den här samepojken och lärt honom läsa och så vidare. Han får följa med ut i markerna. Lestadius är sån här botanist och ute på långa vandringar och undersöker växter och sånt.
Alltså jag måste fråga, Lestadius, är han en vanlig präst?
Ja, han är en vanlig präst.
Ja, och, ja. Och har hamnat uppe i Lappland.
Ja, han är uppvuxen där uppe. Det är det inte Norrbotten?
Ja, eller Norrbotten.
Ja, norra Sverige.
Ja. Nej, ja, men det är det.
Ja, han har läst i Uppsala och även då lärt sig botanik.
Och vilket århundrade pratar vi om?
Vi pratar om 1800-talet och han är faktiskt född 1800. Mm. Och boken utspelar sig 1852. Mm-hmm. Det var bra att du frågade om det, för det, när man är så, liksom så inne i det här så glömmer man. Man behöver berätta
tid
innan.
Det är.
Ja, precis. Men som sagt, det är en sån här pusseldäcka på sitt sätt. Det handlar om att det går en mördare lös som mördar unga kvinnor. Man tror, många vill tro, och länsman vill tro att det är björnen som slagit till. Liksom. Och jagar, alla ute ska jaga efter den där björnen. Men prosten då, eller Stadius, han inser att det, här är den mördare lös. Så det är en spännande historia, men man lär sig jättemycket om tiden, om Lestadius. Man får en historia om ett slags farson, en slags farson relation där. Den är välskriven och spännande och ja.
Lestadius, är han inte gift och har egen familj?
Jo, visst är han det. Han har många barn, men hans älsklingsson dog i mässling och den här Jussi blev lite av en ersättare för honom. Men när han då läste in det här Niemi, så avslutas inläsningen med en liten intervju med Mikael Niemi om Lestadius och så. Uh-huh. Och då säger han att det här med att man inte fick ha, att lestadianer inte får ha gardiner eller blommor i fönstren och så. Att det var ingenting som han hittade på. Utan det har blivit sen.
Det har kommit senare.
Ja. Ja. Det finns ju fortfarande många lestadianer.
Ja, och i... Vad heter det här? Där det är så mycket data.
Du men, i, ja, det är inte Kista, men i Knivsta.
Är det Knivsta? Det finns så mycket lestadianer.
De har byggt ett bönehus nyligen och 300 människor fyller liksom det där bönehuset varje
vecka. Så det är inte alls en, alltså jag tror inte det är så många i norra Sverige, utan det är nog mer i Stockholmstrakten.
Jo, det finns nog norra Sverige också, men det är ju sådana här som har flyttat från Norrland.
Ja, just det.
Och även kanske från Finland och Norge. För det finns lestadianer, ja. Sverige, Norge, Finland, Ryssland och USA i alla fall. Så det är ju ganska lustigt att det faktiskt blir någonting som
men är det mycket som i boken om den här rörelsen, om väckelsen?
Ja, det tycker jag att det är också. Men han skildras väldigt positivt. Han vill ju få bort dryckenskapen. Verkligen, det var en enorm fattigdom och de söp ihjäl sig folk och de kunde ju inte läsa och skriva så. Han startade skolor och han lärde sig finska och han kunde vad heter det, samiska, för jag tror hans mamma var sam. Så han kunde ju, han behärskade ju tre språk, han ville ju liksom göra sig förstådd när han predikade och så. Så latin var liksom inte hans grej där. Det kunde han i och för sig också.
Vad hette hans efternamn på riktigt? Alltså, hur var han
jag tid? Vet. Det kommer jag inte ihåg.
Nej.
Nej, just det. De brukar ju liksom snitsa till dem lite. Men det finns ju senare sådana som heter Lestadius. Och en del är väl släkt och en del är väl inte. Det finns någon ungdomsförfattare som heter Ann-Helén Lestadius. Nej, jag vet inte om det är släkt. Ja, men det ger liksom, den här rekommenderar jag. Och inte minst att lyssna på.
Eftersom det är Mikael Niemi som läser.
Ja.
Nu förflyttar vi oss till nutiden. Och den bok som jag har läst är Nya Norrland av Mats Jonsson. Och det är en serieroman. Och det är första gången som jag läser en serieroman. Jag brukar inte tycka om att läsa serier. Men den här var väldigt lättläst och rolig att läsa. Och vi kan börja med titeln Nya Norrland. Det är en tidning uppe i Ådalen, alltså en dagstidning som heter Nya Norrland.
Finns den fortfarande?
Nej, den kom ut 1907-1999. Och det här är en helt självbiografisk roman. Han berättar om sitt liv. Han är född 74 tror jag det är, nere i Salem, alltså i Stockholmstrakten. Men föräldrarna kommer från Norrland och jag tror att båda är från Norrbotten och de längtar upp. De vill inte ha vill inte att han ska växa upp i det här slasket och gråvädret, utan upp till Norrland vill de. Och pappan är virkesmätare, tror jag det heter. Och det innebär att han går runt och mäter upp virke, alltså träd som ska användas till sågverksindustrin. Så de bestämmer sig för att flytta upp till Ådalen. Och de åker till något som, eller bosätter sig i något som heter Bollstabruk, en liten ort som ligger vid Höga kusten. Och där växer han upp och det är ett litet samhälle, men det liksom, det har alla all service. Det finns Domus och Ica och det finns par, tre mackar och det finns vårdcentral och skola och så vidare.
Sa du ungefär när det här är?
Ja, 70-talet.
70-talet.
Och det är beskrivet med som värme, just att man hade så väldigt mycket kontakt med varandra och det var liksom öppna dörrar och man gick in och ut i husen. Sen så när han är 15-16 års åldern, då vill han ju flytta därifrån och flyttar då först till Sundsvall, sen Umeå och sen hamnar han nere i Stockholm. Och då blir han ju kommer in i kultursvängen kan man säga. Han är en duktig tecknare, han blir ansvarig utgivare för Galago. Alltså en riktig kulturman. Men trivs väl inte riktigt i sin kostym. Han är... det är liksom mitten av boken och det han beskriver då, det här Stockholmslivet med bostadskarriär som han också deltar i.
Mm.
För han först bor på telefonplan och sen så med sommarkransen. Han får en dotter och vilken skola ska man välja till henne?
Mm.
Den skola som där riskkapitalet kanske tjänar minst pengar. Och sen är det hört saken att den kommunala skolan har lagt ner. Så det finns bara friskolor just i Midsommarkransen.
Jaså.
Det låter jättekonstigt.
Ja, det gör det verkligen. Jag tänkte just att hade de bott i Bollstabruk så hade det väl bara funnits en kommunal skola.
Ja, det är, ja. Men det här ska man välja. Och sen är det också så här parmiddagar. Och vilken IPA ska man köpa? Vilken är inne just nu? Så han ger sina alla svängar just till det här medelklasslivet i Stockholm. Mm. Och det är en rolig incident, eller en rolig bild när han ser Lotta Lundgren kommer cyklandes med Erik, hon kommer i cyklandes med en sån här lördcykel, en Christiania-cykel. Och i lördagen sitter Erik Hag och ungarna. Så det är liksom så här vi lever. Och sen den sista delen, den tar han upp, då kommer man tillbaks och sen vad som har hänt med samhället. Och många har flyttat, udda många har flyttat, all service har försvunnit, macken har lagt ner. Ja, nej, det är en utflyttningsbygd. Men däremot så finns det mycket frivilliga kraft och mycket ett stort föreningsliv.
Mm.
Tack vare en eldsjäl som drar igång det. Så där är, man gör mycket, hans pappa är väldigt aktiv. Den här boken.
Bor de kvar?
Ja, föräldrarna bor kvar. Gör de. Nej, den var väldigt rolig att läsa. Det var så rolig. Och jag tror att jag tyckte det var roligt att läsa om det här medelklasslivet i Stockholm och och sen så den här värmen som han beskriver sin hembygd. Och sen, han har ju död samvete för han har flyttat. De vill ju egentligen flytta upp, men nu är de etablerade. Ja, det är svårt det där.
Men missar jag någonting? Han flyttade tillbaka?
Nej, det gör
han flyttade inte tillbaka.
De flyttade inte tillbaka.
Men
flickan börjar bli så stor så att det känns svårt. Och därmed en sommarstug. Kan man ju tänka sig.
Ja, just det.
Hans fru är också från Ådalen i alla fall. Men någon grannby. Så att de är ju båda därifrån. Mycket träffsäker beskrivning. Och mycket rolig. Och jag hade inget bekymmer att läsa en seriebok.
Nej, vad bra. Det kan bli fler.
Ja.
Jag är inte heller någon serieboksläsare. Men några har jag ju läst som jag har gillat. Så att jag känner väl sådär att bara det låter intressant så kan det kvitta lite form
där lite grann. Nej, jag har inte läst tidigare. Men jag tyckte det var bra.
Ja, jag har också läst en bok av Po Tidholm som heter Läget i landet. 89 tankar om periferier, politik och varför landsbygdsfrågan är viktigare än du tror. Faktiskt ganska mycket reserverad bok här i Helsingborg. Jag fick vänta ett tag på att få den.
Fast det gick ganska snabbt att läsa, eller hur?
Jo då, det är inte så många sidor, det är väl ungefär 100. Och det är ju liksom, som sagt, 89 tankar. Så det är liksom indelat i 89 stycken, kan man säga från 1 till 89 då, ja. Och han har ju sysslat mycket med det här med landstad och inte minst Norrland, övriga landet. Han har ju gjort en tv-serie till exempel 2016 som man fortfarande kan titta på. Vad heter nu den? Ja, det har jag skrivit någonstans. Var det Läget i landet? Nej, det heter ju den här. Nåja, men det kan man kolla i alla fall. Det ligger på Play.
Sen hade han väldigt bra sommarprogram också.
Det hade han kanske.
Och det ligger ju också på eller på SR.
Ja. Och han har också en podd ihop med en kvinna. Och den heter Norrlandspodden. Mm. Jag har precis lyssnat på det avsnittet som de gjorde i december här nu. På temat lästadianismen. Där de också pratar sen om Niemis bok lite grann. Jaha. Men
så rätt du är på detta.
Ja, hittar. Det är verkligen rätt tema. Jag känner det. Det, och vi kände väl, alltså här är det ju inte bara Norrland som sagt, utan det är ju landsbygden. Och jag är ju själv uppvuxen på landsbygden, och det är väl du också.
Ja, lite en bruksort.
Ja, precis. Mm. Så jag kan ju känna igen mig i alla fall, det måste jag säga. Och han är bekymrad över att, som han tycker då, landet slits isär. Mm. Och så funderar han lite grann på, betyder det så mycket då? Ja, nu är det ju val 2018. Och,
alltså när kom denna ut?
Denna kom 2017 alltså. Mm. Så det, den är alldeles ny. Och han skriver en del om USA. Han har också gjort flera resor dit och gjort program kring utvecklingen på landsbygden i USA. Så han drar lite paralleller där. Det är ju, till exempel skriver han då om att Washington Post genomförde en undersökning 2017, stor opinionsundersökning om den kulturella klyftan mellan stad och land. Och enligt den undersökningen så upplevde nästan 70% av den amerikanska landsbygdsbefolkningen att stadsbor var en annan sorts människor med andra värderingar och andra prioriteringar. Mm. Och han var även lite inne på att är det inte åt det hållet vi är på väg här också. Det är viktigt att liksom hela Sverige får vara med på något sätt. Att, han skriver om att kommunalskatten är mycket högre där uppe till exempel. Mm. Men de får ju väldigt lite för sina pengar. Det är inte mycket service.
Och det, i den här nya Norden, där finns ju ett kapitel om sjukhuset i Sollefteå. Som ska läggas ner.
Ja.
Och då de som får längst till, det är väl Sundsvall eller vilket sjukhus det är. Det är alltså 20 mil. Det är som om du skulle ha ditt närmsta sjukhus i Göteborg. Det är lika långt. Det går ju som inte ta in.
Nej, det är otänkbart. Mm. Verkligen. Han är ju ute och föreläser rätt mycket. Han bor ju nu med, alltså, han är uppvuxen i Hälsingland och har bott, jag vet inte om det var 10-tal år eller så, i Stockholm. Mm. Men han valde att flytta tillbaka upp, till skillnad då från Mats Jonsson. Mm. Så han bor några mil från där han har vuxit upp. Han bor ute på landet. Och han fattar ju att han liksom är, han är ju ändå någon slags medel.
Ja, han är ju också en kulturmänniska.
Ja, han är en kulturmänniska precis som de här andra stockholmarna.
Visst jobbar han som journalist på DN eller?
Ja, det gör han väl. Han är väl, tror jag, frilansreporter, tror jag. Och det är ju sån här liksom, han ställer frågan, är jag kvar här eller väljer jag att stanna? Mm. Det är en sak han säger på ett föredrag, så blir det alldeles tyst. Och han märker att alla skriver ner det där. Mm. ja. Det, jag vet inte, jag känner någon slags längtan till Norrland här. Jag blir lite så intresserad.
Lite Norrlandsfrälst.
Vad sa du?
Lite, ja, Norrlandsfrälst.
Ja.
Vad är det? Är det koka björn? Eller?
Det började med koka björn.
Sen fortsatte det med Pro Tidholm. Och snart flyttar Birgitta.
Vart?
Ja, vart har hon vägen i Pajala?
Ja, du, Pajala, jag tror det låg, du ska se, Haparanda ligger ju långt norr. Ja, där, jo, mot det. Finland liksom. Och i Botniska viken högst upp där. Ja. Så jag tror att Pajala låg sådär 17 mil eller någonting norrut.
Ja. Alltså så här blir det för dig. Ja, jo, men det är sådana avstånd ju.
Ja.
Men det har vi här nere Skåne, har jättesvårt att förstå de avstånden. Och det var som jag berättade när vi ökade till Dorotea. Så ser man ett hus och när jag kommer 3 mil så ser man nästa hus. Mm. Det är glest.
Mm. Ja, du har ju bott där uppe.
Fast det är inte detsamma att bo ute vid kusten.
Nej. Nej, det är klart. Jag kom också tänka på att jag läste nu nyligen ett reportage i Vi läser. Som handlar om...
Vilket nummer?
Vi ska se här nu. Det är nummer 1, 2018. Mm. Och det är Yukiko Duke som har skrivit här om bokbussen i Kiruna. Det heter så här: bokbussen i Soppero, eller varför demokratin kräver 4 timmars färd till en by med 4 låntagare. Och så säger då den här, det är jätteroligt att läsa, väldigt fina bilder och sådär. Och så säger då den här bokbusschauffören, som tycks vara liksom, det är bara han som är ute och kör, det är inte någon bibliotekarie
med. Det är bara en person.
Ja, precis. Och då säger han så här att det kan tyckas vansinnigt att köra i 4 timmar för 4 låntagare i en by. Men jag tycker det är en demokratisk rättighet att kunna få läsa, även om man bor långt från de stora samhällena. Ja, just det. Så det dyker upp en massa saker nu när man väl börjar intressera sig för Norrland. Alltså. Det är kul.
Det är vi i tiden.
Ja, vi är i framkant.
Ja, vi är ju det. Ska vi ha lite mer Norrland? Och då tycker vi fortsätter med en bok som heter Norrlands svårmod.
Ja,
det var en bra
det
övergång.
Låter bra.
Therese Söderlind, och detta här är en roman om ett försvinnande. Och denna här boken utspelar sig också vid Höga kusten. Och det är 3 tidsplan, och vår huvudperson heter Anna. Det är Anna 6 år, det är Anna 13 år och det är Anna 23 år. Vi ska börja med Anna 6 år. Hon bor i Ringkläppen, som ligger utanför Docksta. Känner du igen det?
Nej.
De gör skor i Docksta. Ja. Jag har ett par sådana Docksta skor.
Är det fotriktiga?
Ja, väldigt fotriktiga. Och du får googla det.
Ja, som ligger titta på dina.
Jag har inte de här.
Nej,
som ligger utanför Kramfors, så vet man inte var Kramfors ligger, så ligger det mellan Härnösand och Övik, alltså Höga kusten.
Ja.
Och hon växer upp i den här lilla byn, det är inte många hus, med sina föräldrar, och så har hon en storebror som heter Charlie och en mellanbror. Brodern heter Mattias. Charlie är 19, Mattias är 16. Pappan har varit före detta slöjdlärare som har sadlat dem, och nu har han flyttat hem, eller de har flyttat hem till hans fädernes gård, så han är grisbonde. Man förstår, det är ju ingen dysfunktionell familj, men det är väldigt, men man förstår att grannarna är lite kritiska mot hur det sköts där hemma. Och det är mycket stora känslor, mamman är väldigt intensiv. Pappan är ganska sträng, och väldigt sträng mot sin äldsta son. Men han är med i jaktlaget, och nu är det höst, och nu så är det älgjakt. Och då är det en av gubbarna i jaktlag som har fällt en älg för mycket. Och då blir det en konflikt mellan pappan och Charlie. Charlie tycker det är förfärligt. Pappan tar den här mannen i försvar. Och så tar Charlie på sig jackan, går ut i skogen och kommer aldrig tillbaka.
Hittar de inte?
Kommer inte det, Birgitta?
Ja.
Sen är det Anna 13 år, och då bor hon hos sin moster som hon kallar mamma, och en mammas eller en mosters fru som heter Per-Arne. Och Per-Arne och mostern har en dotter som heter Olivia, och hon är några par tre år yngre än Anna.
Hennes kusin alltså.
Ja, och då bor hon i denna familjen. Och ganska snart får man veta att pappan har tagit livet av sig. Men vad har hänt med mamma? Och vad har hänt med Mattias och Charlie? Vad hände egentligen? Mm. Så hela familjen är ju utplönad för den här stackars flickan. Och hon har det bra hos sin moster. Och hon betraktar Olivia som sin syster. Men ändå lite vilsen. Nu så att Per-Arne var väl. Ja, Per-Arne, han jobbar i Härnösands stift. Alltså hon bor i Härnösand. Alltså han jobbar i kyrkan. Och hon är ju med i kyrkans ungdomsklubb. Och där dit kommer en ungdomsledare som heter Petter. Och han är 24 år, så han är ju bara mycket äldre än henne. Och hon blir jätteförälskad i honom. Och de inleder ett förhållande, denna 24-åriga Petter med denna 13-åriga flicka.
Så ung var hon.
Sen har vi då Anna 23 som bor i Stockholm och hon delar lägenhet med Miriam. Och Miriam är verkligen en bra kamrat. Hon är tillsammans med killen medan Anna inte är tillsammans med någon. Och hon är ganska destruktiv när hon är ute och har mycket, många män och har ett väldigt så här, liksom, våldsamt sexualliv. Och det där oroar Miriam. Hon är så rädd att det ska hända Anna någonting. Och så frågar hon, alltså, Anna, vad är det för är du har på benen? Du måste berätta. Och så börjar väl Anna berätta lite om det här med Petter. Men det är jättesvårt för henne. Så det är ungefär halva boken. Sen den andra halvan så dyker det upp en person ur det förflutna.
Mm-hmm.
Som tar och Anna och den här personen åker upp till hembyn. Och även där, liksom trakten där omkring. Och försöker hitta vad det var som hände med familjen. För moster säger inte så mycket.
Det låter väldigt spännande.
Ja. Nej, den står ju på vanlig roman.
Ja.
Men det är ju en riktig bladvända.
Mm, mm.
För du vill ju veta vad som har hänt henne. Du får ju små. Man får ju små. Lite information allt eftersom.
Mm.
Och i första delen var jag väldigt förtjust. Sen kanske andra delen lite mindre. Men första delen är jättespännande. Och det är liksom, jag tänkte på Claes Östergren. Jag läste en artikel om honom när han berättade att han tyckte det, alltså han ångrade så att han brände 5 historier egentligen. Men
ja,
han kunde, det hade räckt med en historia. Det hade hållit för det. Och det känns lite som att här är en att hon skulle hållit sig kanske till en historia. För här är ju 2 historier. Det är Petter-historien och sen är det försvunna familjen.
Mm. Mm.
Men den är bra. Den är spännande och bra. Det är en debutant. Så hon är ju jätteduktig.
Ja, men hon har skrivit mer efter den, va?
Det har hon kanske. Jag har inte kollat upp det så vi släpper det, Birgitta.
Jag fick fram att hon skrivit någonting om häxor. Men
jo, det är Bölberget.
Ja.
Ja, visst har hon gjort det. Den har jag ju läst.
Har du läst? Ja. Men då kan du komma ihåg igen.
Ja, och det är också Höga kusten ju. De här häxorna ju.
Ja, ja, ja. Ja. Jag kan säga förresten att nu har jag kommit på vad den där tv-programserien hette. Den hette Resten av Sverige. Den på Tidholm. Mm. Det var intressant. Jag tittade på första avsnittet igen häromdagen faktiskt. Eftersom jag nu har blivit så Norrlandsfrälst. Ja, och jag är ju också väldigt digital då. Eva.
Ja, vet ju. Jag vet ju det. Det är ju det här med framkanten digital.
Ja, det är ju det. Ja. Så nu så har jag minsann lyssnat på, inte lyssnat utan läst som e-bok då, den här debutanten Elin Willows bok Inlandet. Den är precis ny, alltså utgiven i år 2018. Och det är en annorlunda bok. En ganska tunn bok också,
ja,
på 200 sidor.
Mm. Du har ju lite näsa för det att hitta då.
Ja, jag har inget emot tunna böcker.
Men, nej, det håller jag med.
Men jag kan ju säga att Niemis bok var ju lite tjockare. Men
ja.
Där ville jag bara lyssna för att det var så roligt att höra honom läsa. Men hon är som sagt, hon är debutant då, den här Elin Willow som bor numera i Finland. Och hon säger själv att hon vill skriva om de oväntade valen, de kontrastrika, det är det intressanta. Vad gör din karaktär när du flyttar hem till en ny plats där hen egentligen kanske inte hör hemma? Och i den här boken Inlandet så har huvudpersonen, hon har ju bott i Stockholm förstår man, men det står ingenting i övrigt om hennes liv innan. Inte heller om hennes familj. Hon och hennes pojkvän flyttar upp till en liten ort, en liten håla förstås, 20 mil väster om Luleå. Och jag har inte kommit på vilken, men det kanske inte är en särskild heller. Och egentligen redan på vägen dit så förstår då den här tjejen att det där kommer inte hålla mellan henne och pojkvännen. Så, och det känner de väl båda två.
Och då är ingen som har förankring till den här hålen?
Jo, han är därifrån.
Jaha, okay.
Och folk tycker ju det är konstigt att de flyttar dit istället för att han flyttar ner till Stockholm.
Alltså jag tror
henne.
Du har hemvändarböcker.
Ja.
Och jag har utvandrarböcker.
Ja, kanske det. Fast ja. Egentligen händer det inte så vansinnigt mycket i den här boken. I alla fall beskriver hon inte de stora händelserna. Utan de får man ibland tänka sig själv. När det till exempel på ett ställe står en sån här mening så börjar jag liksom fundera på vad har jag missat innan. Det står så här, på Stina syns inte ledsenheten efter begravningen så tydligt.
Mm. Och så vet du inte vem det är som är död.
Nej,
Det,
jag börjar tänka, jaha, hur ska jag hitta, vad har jag missat? Men nej, jag hade inte missat något.
Alltså, det är lite knepigt.
Tycker du inte om det kanske?
Nej,
men man får ju lite mer ledtrådar.
Ja, det får man.
Det får man absolut. Mm. Så man, och vissa delar får man tänka själv. Men på något sätt, utan att det händer väldigt mycket här, så är det ändå en bladvändare i den här boken också. De flyttar ju upp, som sagt, de här två, men de delar ju på sig direkt. Hon bor inneboende hos en äldre kvinna. Mm. Och hon får genast jobb i ICA-butiken. Och hon hänger väl med på saker. Hon hänger med på dans på hotellet som finns där i närheten. Och så småningom tar hon faktiskt körkort och sådär. Men man förstår att hon är ung, men hon är inte tonåring längre. Men annars är hon som i något limbo. Något mitt emellan.
Hon får inga konturer.
Allting är ju utifrån henne. Någon gång så kommer det någon och ringer på där och vill någonting. Och då så säger den personen någonting om, oj, har du haft inbrott? Eller något sånt där. Mm. Vilket, då förstår man att det är inte så väldigt välstädat där hos henne.
Ja,
för hon har
det.
Inte haft inbrott i alla fall. Det är så man får reda på saker om henne kanske. Men det känns som att den här, det är liksom det stora tomma inlandet där ingenting, inte så mycket händer. Det är naturen som finns där och det är samma människor hon träffar, men hon lär inte känna någon ordentligt. Hon lämnar ut väldigt lite om sig själv. Och hon verkar inte liksom gå och fundera så mycket. Hon bara är där.
Mm.
Och vet, om folk frågar, ja, jag säger, ja men du ska väl flytta härifrån nu när det nu inte blev något med honom. Nej. Ja, hon bara stannar kvar.
Då ser jag lite vag människa på något sätt.
Ja, ja precis. Det tycker jag. Så att, men kanske behöver hon den tiden helt enkelt. Den är väldigt välskriven faktiskt. Mm. Och jag tycker att den var engagerande. Mm. Jag kommer tänka lite grann på Agnes Lidbecks debutbok också. Finna sig, heter den så? Ja, jag läste den också. Men skriver på ett speciellt sätt. Men jag rekommenderar den. Jag tyckte om den.
När jag pratar om Agnes Lidbeck och finna sig, så är det ju en söndagsintervju på henne nu.
Ja, jag har lyssnat på den, ja.
Mm.
Jag har lyssnat på flera söndagsintervjuer nu och bland annat på den, ja.
Ja.
Och även lyssnade jag på Annika Norlin.
Ja, den är ju så jättebra.
Ja, och det var roligt just med henne, för hon är också en sån som flyttade tillbaka.
Ja,
hon bor i Umeå nu längre.
Ja.
Numera.
Ja.
Och vad är det som får dig att åka tillbaka dit, liksom, säger han ju då.
Mm.
Och då säger hon att hon tycker det är väldigt bra med den här jantelagen som finns här. Det är en självklar känsla för att alla borde ses som lika, värda lika mycket. Mm.
Så ja,
ja,
är du klar med din bok så då ska vi förflytta oss till Finland. Därför att det finska är ju mörnadens språk den här mörnaden. Så då tänkte jag att välja, vad ska jag välja för finsk bok? För det ska vara en översatt ju.
Ja,
det är finska som är
fusk tycker jag.
Ja, jo det är det. Så där, och jag har inte läst så där väldigt mycket finska författare. Väinö Linna på 70-talet. Högt över Sarajärvi, och vi smuar, ja. Men så tänkte jag i det här spåret att det kommer ut många nordiska deckarförfattare. Så jag valde en spänningsbok, en kriminalare. Och då är det Katti Heikapelto som har skrivit en bok som heter Kolibri. Och det är hennes första bok. Kom ut för några år sedan i Finland, 2013. Men den är översatt till svenska nu. Och den handlar om en ung polis som heter Anna Fäkhette. Och det är inte finska, utan det är ungerska. Och hon har ju patrullerat, haft den här vanliga polisuppgiften. Men nu har hon utbildat sig till krimare. Och jag vet inte vilken rang hon har, jag kan inte det. Men hon är en ganska ny kriminalare som ökar tillbaks till en stad i norra Finland. Och det står aldrig någonstans vad det är för stad. Men jag har lurat ut att det är Uleåborg. Man får vara lite deckare när man...
Heter det något annat på finska möjligen?
Ja, det heter det. Det heter något ja, det är bara tre bokstäver tror jag. Och det står inte heller. Utan, men det var en liten by som omnämns. Så då fattar jag att det var Uleåborg.
Ja, jag fick anledning att titta en hel del på kartan faktiskt.
Ja, det får man göra när man läser de här böckerna. Man får, och det är ju jätteroligt.
Ja, absolut. Det är så många roliga namn.
Ja, vi gör det. Och så är det roligt att veta var man är någonstans. Och, nej, det tycker jag är jättekul. Hon är ny, kommer upp dit där och träffar sin chef som heter Virkunen. Och sina arbetskamrater, en kvinna som heter Sari och en man som heter Raun. Och så träffar hon Esko som hon måste samarbeta med. Esko är inte så trevlig. Han är medelålders, överviktig, röker för mycket, dricker för mycket och han tycker väldigt illa om alla invandrare. Och de två måste samarbeta. Anna Fäkte, hon kommer ursprungligen från Serbien och kom till Finland under kriget. Och man tog inte emot så mycket flyktingar i Finland.
Menar du Balkankriget?
Ja, Balkankriget. Ja, ja just inte andra världskriget.
Nej,
detta här är ju nutid. Och hon är av ungersk härkomst. Så att, och det står rätt mycket om det. Det var jätteintressant. Jag har ingen aning om det för att hon är då uppvuxen i Serbien, nordvästra tror jag det var. Nej, östra måste vara. Ja.
På gränsen mot Ungern kanske.
Och jag vet inte, jag tror att det var 18 stycken minoriteter som levde tillsammans.
Oj.
Ja, det var nytt för mig.
Ja, men jag vet för någon som pratar ungerska och är från före detta Jugoslavien.
Ja. Och ungerska och finska är ju släkt med varandra. För att den här författaren, hon har jobbat nere i Serbien med ungerska med den minoriteten. Hur det gick till, det går jag inte in på. Men om man kollar, om man googlar hennes namn så är Men det är inte det det handlar om. Utan nu så kommer hon och hon kastas in i arbetet med två fall genast. Dels är det en flinka som ringer till 112 och ber om hjälp och är alldeles förtvivlad. Det är kväll och så säger hon att min pappa kommer att mörda mig. Var är den här flickan någonstans? Sen har vi det andra mysteriet. Det är en ung kvinna som blir hittad på ett motionsspår. Mördad. Och i fickan så har hon en figur som föreställer en estetisk gud. Och hon är inte den första som kommer att hittas i ett motionsspår med en estetisk gud. Så det är liksom det stora fallet. Så det är dels jagar de då. Alltså det, spänningen i boken är ju då på vilket sätt hänger de här människorna ihop som de hittar mördade. De måste ju ha någon slags sammankoppling. Och sen är det ju att leta upp.
Den här flickan som ringde dem.
Och den här flickan hittar man så ganska snart. Men då förnekar hon att hon har ringt.
Mm-hmm. Är det en liten flicka?
Nej, det var eller bra att du frågar, för hon är 17.
Ah, ah.
Och hon kommer från, hon är kurd.
Ah.
Så att där är någon sån här hedersvålds problematik. Och det skriver hon också om att det har man liksom inte diskuterat så mycket i Finland, utan hon hänvisar det till Sverige. Så det är flick, och då engagerar sig Anna i den här flickan och försöker skydda henne på alla sätt och vis. Så det är också den här spänningen, hur ska det gå? Hur ska det gå för henne? Kommer hon att klara sig? Och sen är den här mordhistorien.
Mm.
Och allt detta måste hon göra tillsammans med Esko, som hon inte tycker om.
Men han är kanske god innerst inne.
Man finns kanske en godhet någonstans. Jag tror han påminner lite om, jag tror att G.V. Persson har någon sån där polis som är alldeles omöjlig. Som är väldigt så här, bordus och otrevlig. Mm. Jag tror att Esko och han, de är lika.
Mm.
Många frågor, men det finns svar.
Det
är väldigt traditionell poliskollektiv. Man får veta om deras privatliv. Alla utom Esko. Hans privatliv får man inte veta någonting om. Och sen är det här spänningshistorien. Så den är ganska traditionell. Men den var inte dörlig på något sätt, utan man ville veta, och den är välskriven. Och sen som sagt, det finns en del så blir det nytt i och med att hon berättar om den här ungerska poliskvinnan.
Ja, är det möjligen den första i någon serie?
Ja, det är det. Det är den första som, jag tror hon har skrivit 3 stycken.
Okej, och bara den översatt hittills då kanske?
Ja, det är det. Jag
ser att den har fått någon persona.
Ja,
den
har fått massor med pris och massor med människor som tycker.
Vad tycker du?
Den är habilt. Den är bra. Den är välskriven på det viset att den är väldigt traditionell.
Ja, ja, men du liksom längtar efter att fortsätta läsa eller och veta.
Ja, det är ju bladvända. Ja, man vill veta vad som har hänt. Så det är det. Sen upplösningen är väl lite sådär, tycker jag.
Det är ju inte allt för sällan i deckare som det är så.
Alltså fram till upplösningen så.
Det är svårt att få till det där.
Ja, det är det.
Mm.
Mm. Men jag kan rekommendera henne.
Mm.
Om det kommer någon som vill ha en ny deckarförfattare som de inte har läst, och det är en helt annan miljö, och det är utläsare om Finland.
Absolut, det är ett grannland.
Ja, det är det. Och så mycket, så lite vi vet, för det är en del markörer som inte jag förstod det riktigt. Det var bland annat, vad var det? Vallmof grytlapp som man säljer. Jag har ingen aning vad det är för någonting.
Nej.
Eller så är det en konstig översättning. Jag vet.
Ibland undrar jag om de här grannländerna vet mycket mer om Sverige än vad vi vet om dem.
Finland tror jag definitivt, för det är så många finländare som har släkt i Sverige.
Ja, just det.
Med utvandringen till Sverige. Det tror jag säkert.
Kommer du ihåg hur många?
Hur
många finländare som bor i Sverige?
Nej, jag kommer inte ihåg.
Nej, inte jag heller.
Men det kom ju väldigt många där på 50-60-talet.
Ja.
Jag kommer ihåg i Borås. När jag bodde där, jag gick på BHS, så var det ju tredje generationen pratade ju finska. Alltså mormor hade kommit hit och jobbat inom tekoindustrin.
Ja.
Och hennes barn pratade ju då finska.
Ja.
Och så även hennes barnbarn pratade ju finska.
Men alltså att de kunde finska.
Ja, de kunde finska.
Men då var svenskan ändå kanske.
Ja, just det.
Liksom deras första. Mm,
jo, det, men att det är tredje generationen också pratade finska.
Ja.
Så att det tror jag nog att finländare vet mer om Sverige än Sverige vet om Finland.
Ja, Finland har ju varit svenskt också. Mm. Ja, då så. Det ska jag kanske berätta om en bok som jag håller på att läsa. Jag har inte hunnit läsa hela. Det är en diktbok. Klassificeras den som i alla fall. Den är skriven av David Väyrynen och den heter Marken. Den är utgiven på ett förlag som heter Teg Publishing. Och det kunde jag gott nämna att det är mycket som går tillbaka till det förlaget utav det som jag har pratat om i alla fall. Annika Norlin har någonting med det där Teg Publishing att göra. Jag tror hon har skrivit en bok för några år sedan om sitt liv kanske. Och det kom väl ut där. Mm. Och så har vi Po Tidholm, hans bok, kom ut på Teg Publishing. Norrlandspodden kommer ut på Teg Publishing.
Och då kan vi ju säga det, att Teg är en stadsdel i Umeå.
Är det?
Ja. Visste du inte det?
Nej.
Jag tror det, men det, det pratar vi ju om sist ju.
Sa vi det?
Ja, det pratar vi om det.
Okej då. Men så bra. Jag hade glömt detta. Men då är det kanske helt enkelt ett
jag tror att det är, jag misstänker att det är det. Ja. Teg kommer, att det kommer därför. Så kan jag ju ha hur fel som helst.
Ja. Ja. Jag kan ju också misstänka att David Väyrynen har finländska rötter. Mm. Eller släkten har. Men det vet jag ju inte heller, för det har kommit upp. Den börjar här, just det. Välkommen till Lappland. Om du hade bott här hade du varit hemma nu. Det här är en bok där han, David Väyrynen, han är från Malmberget. Eller någon liten hackas eller vad det heter i närheten av Malmberget. Han är ganska ung, hur ung kommer jag inte ihåg. Men han verkar ha absolut gehör för och bra minne för olika människor han möter. För det är som att han liksom beskriver olika människor inifrån, det är deras monologer. Inte vet jag om man har någon ovän och så vidare. Ja, han berättar utifrån olika personer och han skriver förhållningsregler och sånt där. Förbud mot att skaffa sig vanor som kräver stora uppoffringar av andra. Ja, det blandas i den här boken allt möjligt. Och som sagt, jag har ju inte läst hela än, men jag tänkte bara läsa lite stycke här om jag reder ut detta. Jag kan tala om att från början så började jag faktiskt läsa högt för mig själv på en hemmagjord norrländska. Jag kanske ska hoppa över det där norrländska varianten.
Jag tror du ska köra småländska.
Ja, det är bara inledningen här på en dikt som heter Vår ropande röst i obygden. Och jag tror att det är många som har kommit ut hit idag som ändå känner samma stolthet som jag. Att man ändå vågar säga högt här ute hur kan man inte vilja leva som oss? För vi har varit med om vilken behållning det är för människan att vi skulle behöva allt mindre söderifrån. Detta gör att vi kommer längre och längre från städerna. Man blir så främmande inför människorna där som söker sin glädje samtidigt på för många hörn och med nackarna ner över varsin leksak. Det gör att man känner ett sånt tryck över bröstet och man hoppas att de tittar snart upp. Mm. Ja, då var det inte, vill inte jag säga något mer om den. Men det är roligt att läsa, det finns humor i den.
Mm, det är roligt.
Mm.
Det är roligt när man kan småfnissa på,
ja, tycker jag. Ja, det är sånt där som man har lust att liksom läsa för kollegorna ett litet stycke här och var.
Mm.
Så vi får se om det
blir jag tror att det var en kollega till oss som sa att just den har varit efterfrågad.
Ja, ja.
Så det är kul.
Ja,
det är sällan en lyrik, ny lyrik.
Ja. Jag kan förresten säga att Borås tidning har ju debutantpris varje år.
Mm.
Och jag har för mig att detta var en av de nominerade.
Mm.
Möjligen också Elin Willows. Ja, vi får se vad det blir. Det ska snart utses.
Mm. Så, då tackar vi för oss för denna gången med Norrlandstemat. Och vi hörs av om cirka en månad igen när vi kör vår nästa podd.
Ja.
Tack och
tack
hej.
Så mycket. Hej.